roligt att få vara tillbaka här. Idag kommer jag vara lite mer lågmäld än vad jag var förra gången. Det är nämligen så att de sista tre dagarna så har jag, det varit någonting med stämbanden, så att jag har pratat väldigt begränsat. Hör ni mig om jag pratar så här? Om vi gör lite så här så kanske det blir ännu bättre, vi ska se. Hur som helst, så låt oss börja med att inbjuda den heliga. Det har vi redan gjort, men det känns alltid gott att få börja så. Heliga ande, vår hjälpare. Tack att du är här just nu. Vi öppnar våra hjärtan för dig. Kom och undervisa oss ifrån ditt ord. Att det får bli levande och att vi får bära något nytt här med oss härifrån. En större längtan efter att få lära känna dig mer. I Jesu namn vi ber. Amen. Det är ju så vi började ju förra gången jag var här, inte när vi hade bön, men när jag talade om helig ande, så bara för att vi ska börja någorlunda lika. Jag ska inte repetera den, men bara för att vi börjar där, att den helige ande, lärde vi oss då, är en person. När Jesus talar om honom så säger han honom, han och honom. Och så ger han en massa egenskaper, beskriver han den helige ande med, som bara en person kan ha. Nu är det inte någon som går på två ben och har händer och fötter som du och jag, utan det är ande. Men likväl så är det en person som kan tala, som kan leda, som kan undervisa oss och som också har känslor, kan bli bedrövad. Och utifrån det så tänkte jag att lära känna, det betyder ju fortsättning på att det är en person, den helige ande, är att du och jag kan ju få lära känna honom. För det betyder att det finns någon som svarar upp på andra sidan. Om vi talar så är det någon vi kan ha en relation med, som vi kan bygga relationer, vi kan fördjupa relationen, vi kan lära känna honom mer och mer. Och i förlängningen så betyder det ju att det är ju inte bara för att det är trevligt och underbart att vara med den helige ande, utan det är för att lära oss hur kan vi samarbeta med den helige ande. Låt oss börja med att titta lite. Vi ska idag titta på den helige andes symboler. Bibeln använder ju ibland olika symboler. Låt mig säga först lite grann innan, det hänger ihop, men till att börja med, när jag började att dricka kaffe, så smakade jag, och det smakade ju kaffe för mig, inte överraskande. Sen börjar man efter åren, så börjar man och umgås lite grann med sådana där finsmakare, ni vet. Som säger, oh, det här var ett gott kaffe. Och så tänker man, ja, det här var ett gott kaffe. Då ska vi smaka om vi känner någon skillnad på hur det brukar smaka. Och, ja, och kanske att man upptäckte viss skillnad. Även om det då kanske var mer att om det kunde smaka väldigt hårt rostat eller väldigt lätt rostat. Att det var det kanske som gjorde att det var gott. Men det var det ju inte heller, för sen när man har druckit kaffe lite mer och när man börjar lära sig av dem som har druckit fin kaffe länge, så inser man ju när man smakar sen att okej, ja, men nu känner jag också lite skillnad faktiskt. Intressant. Poängen är att så är det med den helige ande. Den helige ande kan bara vara en för någon så kan det vara med den härlig kraft som gör det lite mysigt och fantastiskt i gudstjänsterna, som gör att man blir lite berörd, kanske gråter, kanske på annat sätt. Men så kan man få stämma in det där, alltså man kan få ratta in Guds frekvens lite mer och mer. Så det hjärtat vi har när vi närmar oss den helige ande idag och ska titta på de här, det är kanske inte främst att ja, men säg vad det står i Bibeln och sen så, alltså vi kommer använda Bibeln, var inte oroliga, men det är inte sådär, säg vad det står och sen så räcker det och så går vi härifrån oss, nej men det stod så, utan när vi nu ska titta på den helige andes symboler, så är det kanske mer så att det ger oss liksom ett förslag på en beskrivning. Det låter oss ana någonting mer än att ja, men det slår fast det där, för den här symbolen säger det och då är det så. Utan vi närmar oss det här med ett hjärta som är vänt till den heliga och säger okej, okay. Ja, jag hör vad som sägs där fram. Bekräfta för mig helige ande och låt mig veta mer om detta är du. Måla bilden för mig. En biblisk symbol kan ofta också vara en analogi. Och en analogi, det är ju en jämförelse med, alltså en liknelse kan man säga. Alltså det är någonting som vi känner till, som man använder för att beskriva någonting som vi egentligen inte känner till så mycket, men så finns det då vissa likheter i det där som gör att vi bättre kan förstå det där okända. Och nu finns det ju alltid fara med sådana där analogier i vad gäller symboler, därför att om man börjar brodera ut allt för mycket så hamnar man kanske lite vid sidan om, därför att ingen av de här symbolerna som vi ska titta på säger allt om den helige ande. Ingen av dem är liksom 100%, men det finns några saker som vi absolut kan ta till oss, och tillsammans så tecknar de här symbolerna en lite större bild av vem den helige ande är och vad han vill göra för någonting. Och det är någonting väldigt gott, och sen utifrån det så kan vi få lära känna honom ännu mer. Låt mig ta bara ett exempel. Det talas ju om Guds lamm. Det är ju Jesus. Och Johannes döparen, han säger ju när han ser Jesus, se Guds lamm som tar bort världens synd. Då är det så att i vissa avseenden så var ju det här Guds lamm. Alltså, det handlar ju om det offer som prästerna i Gamla testamentet hade. För att offra, då offrade man lamm för att ta bort, att övertäcka synden för människorna. Så det är i det avseendet som Johannes döparen säger, det här är Guds lamm. Det är inte prästernas lamm, se Guds lamm som tar bort världens synd. Det finns ju andra liksom saker och aspekter vad gäller lamm, nämligen att de har ju ganska dåligt lokalsinne och sånt här. Så de kan väldigt lätt gå bort sig. Men det är ju inte precis det som han syftar på, det förstod ju alla ni. Men bara för att vi ska förstå att det i vissa avseenden så finns det några som är väldigt relevanta likheter, och sen kan man släppa en del andra. De håller inte hela vägen. Låt oss börja med i första Mosebok 2:7. Den första vi ska titta på, symbolen för den helige ande, det är vind. Vind, Guds vind. Och samma ord som är i grundtexten, som är roar i hebreiskan. Det är samma ord för vind som för andedräkt och livsande. Och då står det där i första Mosebok att Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Alltså Herren blåste in sin vind, sin andedräkt, sitt liv, och då fick människan liv. På ett annat ställe så står det i Johannes 3 och 8, så står det att vinden blåser vart den vill. Du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var en som är född av anden. Så bilden av vinden kan säga oss någonting om den heliga ande. Vi kan inte fånga vinden. Är det någon som har försökt någon gång? Såklart inte. Men om man skulle gå ut och försöka fånga en blåsig dag, lite vind, och stoppa in i burken och tänka att när man öppnar den inne så svischar det till ordentligt, så inser man att det går inte. Vinden blåser vart den vill. Den låter sig inte styras. Vädermannen, han som sköter prognosen på TV, han kan tala om att här kommer det att blåsa och här kommer det också att blåsa mycket. Här kommer det att mojna och sådär. Det är ju inte han som bestämmer det. Han bestämmer inte. Han har lärt sig att tyda små signaler med hjälp av datorverktyg och allt sånt där säkert. Men hur som helst, han lärt sig att tyda de där signalerna som gör att om här kommer det att börja blåsa. Du och jag, vi kan få stämma våra hjärtan så att vi kan på samma sätt. Vinden blåser vart den vill, men vi kan lära känna i vår ande att kunna se när Guds ande är och färd och rör sig. Vi kan inte fånga, vi kan inte bestämma. Och det berör ju oss i våra gudstjänstformer och annat om vi är alldeles för fasta i att så här vill vi ha det, så här tycker jag om. Och om den heliga ande ska komma så måste det vara på mina villkor. Då blir det inget. Den heliga ande, han är som vinden, den blåser vart den vill. Och det finns något spontant i det uttrycket, att plötsligt. Det där är ett uttryck som finns med, som återkommer på lite olika ställen. Plötsligt så kommer det från himlen som en dån. Våldsamt, som en våldsam vind drar fram. Plötsligt. Det finns något i den heliga ande som är det där oväntade. Det där som sker i stunden. Och för att bättre lära oss att kunna samarbeta med den heliga ande så behöver vi vara öppna för det där som kan ske i stunden. När du möter någon på ICA eller var du nu går och handlar, eller bara på vägen när du är ute och går, eller det där till synes väldigt tillfälliga och oplanerade mötet, men som man märker det där måste ha varit Gud, för det var så öppet, det var så tillrättalagt. Men att då kunna gå med den heliga ande och inte tänka, nej men jag har ju mitt program här, utan att lära känna den heliga ande så att vi tar det där spontana som sker i stunden. Den heliga ande, han ger liv. Det är Guds ande. När Gud andades på människan så fick hon liv. Så är det med Guds ande. Kanske ni känner igen Hesekiel. I Hesekiel 37 så står det om en dal med döda förtorkade ben. Och Hesekiel får ju uppgift att tala. Och han talar som han har blivit befalld av Gud själv. Och då börjar det att hända saker. Och det börjar resa sig och det börjar liksom fogas samman och det får sin form och allting. Men det är något som saknas. Säger Gud, profetera till anden. Nu ska anden komma in i er. Och då fick de liv. Det är någonting med den där heliga ande som gör att vi får liv andligen. När vi som församling får liv, när vi bjuder in den heliga ande. En stad kan få liv när några bjuder in och börjar och så sprider sig. Guds ande ger liv. Och han är spontan och oförutsägbar i många lägen. Men vi kan lära känna honom så att vi kan känna det är någonting på gång. Herren han uppenbara för sitt folk innan han gör någonting. De som oftast ser det först, det är bedjarna. När Jesus skulle födas, när han hade fötts, så teologerna, de missade det. De skriftlärde, de missade det. De kan enormt mycket här, de missade det. Men Hanna i templet missade inte det. Och nu tappar jag namnet precis på den han visst var det Simeon. Ja. Han missade inte det. Han såg det här lilla enkla gossebarnet och sa, åh Gud, nu har du låtit mig få se det som jag har ropat efter, det som jag har gått och burit i mitt hjärta. Nu låter du din tjänare få gå hem i frid. För jag har fått se frälsningen. Bedjarna missade inte det. Genom den heliga ande. Vinden, den heliga ande är som vind i det att han ger liv. Och att han är spontan. Och vi får lära oss att hissa seglet. När vi känner att vinden blåser. Nästa symbol. Det är elden. Det står i Matteus 3:11. Så säger Johannes döparen. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och i eld. Det är någonting med elden. Som har en renande effekt. För när man hade ädla, eller man gör det fortfarande, när man har hittat ädla metaller och man ska rena guldet, då kör man in det i elden och man ökar temperaturen mer och mer och mer så att alla orenheter det kommer upp till ytan. Och så tar man bort det. Och när det kommer ut på andra sidan, den där ugnen, så är det liksom rent guld. Till skillnad från det som kom in ifrån början. Detta är något som den heliga ande är intresserad av när det gäller dig och mig. Han vill rena oss. Det guld som du är redan. För du är guld i Guds ögon. Och du är det. Den heliga ande, han vill ta bort orenheterna som smyger sig på oss. Han vill ta bort det där. Och ibland får du gå igenom elden också som något jobbigt, men den heliga ande, han är där, han använder det. För att han vill göra dig till rent guld. Han vill helga dig och mig. För att vi ska kunna bli mer användbara. Mindre kött. Och mer utav honom. Han får bli större och jag får bli mindre. Den helige ande, han kommer för att göra oss rena. Herre, ta bort slagget som inte är någonting att ha. Som bara är besvärligt. Rena mig med elden från din ande. Vinden, elden, vatten. När vi läser Johannes 7:37 så ropar Jesus: på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Levande vatten. Den som tror på mig. Visst är det ljuvligt, jag kan inte låta bli utan också beröra det. Ibland tror vi att vi måste ha varit troende si och så länge, att vi måste ha gjort si och så mycket gott och bra. Att vi måste ha ett record, liksom. Någonting att visa upp så att Gud ska kunna ge den heliga ande till oss som någon slags belöning. Men det är inte vad skriften säger. Jesus säger: om någon törstar, så kom till mig och drick. Och så säger han: den som tror på mig. Det var det enda kravet. Den som tror på mig. Som du lärde känna Jesus igår, kan du bli fylld med den heliga ande idag. Vi hade ett härligt exempel i Kalmar. På en i våras som bara blev frälst ena dagen. Han hade gått i kyrkan en del men blev född på nytt ena dagen. Och på söndagen när jag träffade honom, så lyser det i ögonen på honom och jag tänker, det har allt hänt någonting. Och jag tänkte att det bara var att han var född på nytt, men så berättade han att när jag satt hemma i fredagskväll och skulle öppna Bibeln och så började jag be på ett språk som jag aldrig har lärt mig, säger han. Kan det ha varit romska, säger han till mig. Ja, det är mycket möjligt, jag vet inte. Men det jag vet är att Bibeln talar om tungotal, och det kan vara romska, det kan vara änglarspråk, det kan vara bara ett bönespråk med den där Gud, men det är den heliga ande som gör någonting på djupet i ditt hjärta, så det ska du fortsätta att använda och tala. Ja, det var det mest kraftfulla jag har upplevt någon gång, sa han. Det fortsatte länge, jag bara satt där. Det var ingen som la händerna på honom ens. Han var inte ens döpt då, men han står och vittnar inför församlingen kanske en månad senare och säger att, ja, och det var det som att jag hörde en röst i hjärtat: nu när du har fått den här gåvan så ska du låta döpa dig också. Så därför står jag här idag, säger han. Halleluja. Vi tjänar en levande Gud. Vatten ur hans inre. Den som tror på mig, den som törstar, kom och drick. Levande vatten. Det är ju någonting med vatten som är grundförutsättning för liv. Också det. Det finns också någonting med vatten, att om du har varit ute och gått väldigt länge och du har inget vatten med dig, men så kommer du till det där stället när du hör att det porlar och du börjar att dricka och det är friskt gott vatten. Norge har sådana källor. Vi var ute och gick där upp i bergen och så kommer man, hinner bli ganska törstig och så tar man fram kåsan och så dricker. Åh, vilket vatten! Och så fyller man på och sen känner man, wow, nu har vi nya krafter, nu går vi. Så är det med den helige ande. Ibland blir vi trötta under vandringen, under det som möter oss. Men om vi får dricka av den helige ande, drick djupt av anden, så går det vidare styrkt med glädje och frid i hjärtat. Det är mycket bättre än att bara fortsätta att kämpa på. Ibland får vi göra det ändå. Men glöm inte bort, drick av den helige ande, för han friskar upp dig. Han fräschar upp dig. Den helige ande ger andligt liv och andlig uppfriskning till Guds folk. Det var vattnet lär oss. Men vi måste vara villiga att öppna upp för honom. Och att tillåta honom att få flöda här inne. Ett av de bästa sätten att lära känna helig ande, det är att gå själv i bön. Man kan gå med många också. Men att gå själv i bön och bara be i tungor, när det är bara du, helig ande och hela himmelska härligheten. Att tillåta det flödet, så lär du känna honom mer och mer. Det har inte med smarthet att göra. Det är på en annan nivå, det är en annan dimension. Om du vill lära känna helig ande. Och plötsligt när du går där och ber i tungor, så bara får du den där personen framför dig plötsligt, som du kommer att tänka på. Eller så kommer något annat som du anar, eller det kommer något bibelord som bara är precis in i det du står. Och när du tar emot det så känner du, nu går jag lite till. Vatten. Det fräschar upp oss. Det ger oss ny kraft. Och det ger liv. Sigill talar Bibeln om. Ett sigill. I Efesierbrevet 1:13. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Vad är sigill för någonting? Ja, ni som jag... Eller jag är ju nästan för ung, men mina bröder tittade på bröderna Cartwright och de här. Jag har ju sett andra västernfilmer när jag har blivit så. Men där hade de järn som de la i elden. Och sen så tog de boskapen och så brände de in det märket. För att man skulle se vems kosa det var. Den helige, det talar om ägandeskap alltså. Ett sigill. Den helige ande är Guds stämpel på dig och mig. Att ni tillhör mig. Det står att han är svartsjuk. För vi tillhör honom. Vi är brännmärkta. genom helig ande. Det är så han visar att du tillhör mig. Du har fått min heliga ande. Du är min. Ett sigill är ju också, du vet, när vi skriver under olika saker. Man köper hus eller någonting annat, kontrakt och annat, så skriver man under. Man sätter ju sitt sigill faktiskt. Och så får det laga verkan. Det blir liksom giltigt, det där. Den heliga ande i våra liv, det är Guds sätt att sätta sin namnteckning på. Att det nya testamentets välsignelse, det nya förbundets välsignelse, de tillhör dig. Det här är min underskrift där jag talar om att det här är verkligt. Det är för dig. De tillhör dig. Det nya förbundet skriver jag under med min heliga ande som jag bara lägger rakt in i dig. Som ett sigill på det nya förbundet. Halleluja. Så den heliga ande i ditt och mitt liv, det är Guds sigill av ägandeskap. Att du tillhör mig. Och det är också hans underskrift på att det nya förbundets välsignelse och den kommande härligheten, det utlovade arvet, det tillhör dig. Låt oss gå vidare och titta på olja. Jag tänker att vi har två till. Orkar ni med det? Jag hoppas att det ger någonting. Olja. Det talar om smörjelse. Och möjliggörande. Det är svårt ibland att hitta ord. Men alltså det som gör det möjligt. Låt oss titta i Lukas 4:18. Så citerar ju Jesus skrifterna ifrån Jesaja och säger att Herrens ande är över mig, ty han har smort mig. Och det var ju till att predika glädjens budskap för de fattiga. Frihet för de fångna, syn för de blinda och en massa annat gott. Men låt oss stanna vid, Herrens ande är över mig, ty han har smort mig. Vem är han? Ja, helig ande har smort mig till att göra detta, säger Jesus. Den heliga ande har smort mig med kraft till att göra de här sakerna. Att smörja, det är ju liksom att smeta in någonting. Att gnida in eller smeta ner med olja. Om man gjorde det i gamla förbundet, i gamla testamentet, så använde man oljan och smorde prästen när man avskilde honom för ett uppdrag. Och med den smörjelsen så var det någonting som hände. Vi ser också att Samuel, profeten Samuel, kommer och smörjer David mitt i hans bröder. Och från den dagen så vilade Herrens ande över honom och det var någonting som hände. Även med Saul var det någonting som hände när han blev smord med olja, smord för den där tjänsten. Men vad är det då? Är det någonting med oljan i sig? Ja, alltså det är det ju för att Gud smörjer, så att säga. Men om vi säger en olja, jag hoppas att jag inte blir för djup, men olja, om vi säger att det är olivolja, om jag skulle ha en burk olivolja här. Det egentligen är där i, det är ju liksom beståndsdelen av oliver. Alltså det är ju egentligen oliver. Om jag har olivolja, har jag rapsolja här, då är det ju inte oliver, utan det är ju egentligen raps. Så Guds olja, När vi blir smorda av helig ande. När vi blir smorda av helig ande så är det som om vi blir smorda med Guds egen natur. Gud själv blir smord på oss. Och i det så händer det någonting med hela oss. Vi blir smorda med Guds natur. När vi blir smorda med olja. Med Gud själv får vi ta emot på ett fysiskt sätt. Men också på ett andligt. Så den helige ande smörjer oss med Guds liv, med Guds natur och ger oss kraft att kunna utföra det som han har kallat oss till. Den helige ande gör det. Nästa är duvan. I Matteus 3:16. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet och se himlen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, den är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Duvan talar om mildhet och renhet. Det finns någonting av en gentleman som tecknas i duvan. Jag hade lite svårt att förstå den bilden. Jag kunde förstå den med mitt intellekt, men jag tyckte det stämde inte riktigt med min bild. Jag kommer ihåg när jag var 10 år eller något sånt där, kanske 15 år. Vi var nere på Sankt Markusplatsen i Venedig och det var enormt med duvor. Och de var så påflugna och de var övergödda och de var skräniga och de tog och de satte sig i huvudet och de var liksom bara, ta bort dem. Så tänkte jag att det är inte riktigt så att det klickar till någonting vad gäller helig ande. Men så var jag för några år sedan så var jag i Israel och så satt jag åt frukost utomhus. Och så kommer det en vit duva och flyger ner och sätter sig en liten bit ifrån ungefär som vid altaret där. Och vi satt liksom själva, där duvan och jag, det var en väldigt vacker duva. Den hade liksom integritet, vackra former och den satt där värdigt och liksom respektfullt och trygg. Svårt att helt beskriva, men där då fick jag, det var skönt att få det. Jag tänkte, men just det, sån är den helige ande. Han flyger väldigt sällan på någon. Det finns undantag som Paulus när han vandrar och så vidare. Men annars är det väldigt sällan som den helige ande buffar på någon. Utan han kommer där han är välkommen. Han kommer inte att ta över. Utan du är i kontroll. Om vi pratar mörka sidan, då tar det över. Man bjuder in och sen är man slav under och sen kan man inte styra längre. Sån är inte helige ande. Han kommer dit han är välkommen. Du får bjuda in honom om du vill att han ska komma. Han är respektfull. Och nog för att den helige ande också kan komma som en stormvind och det kan vara liksom väldigt mycket som händer. Men han är väldigt känslig för om man försöker att liksom piska upp det där i köttet och lämna han direkt. Det går inte. Han är respektfull och han förväntar sig respekt. Det är ändå helig ande. Även om han kommer oss väldigt nära och bor i oss så är det den helige ande. Den helige ande är som en duva, mild och ren, som en gentleman. Det finns en renhet och en känslighet hos den heliga ande som gör att Paulus säger, bedröva inte Guds heliga ande. Han kan bli bedrövad. Den sista jag vill nämna. Det är handpenningen. Handpenningen, den talar om någonting som vi har redan här och nu, men som ska komma i full portion sen. Låt oss läsa Efeserbrevet 1:13 först. Vi läste lite av det innan, men nu läser vi lite längre. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Det står tillsammans med sigillet och så fortsätter det med handpenningen. Men det var ju så, om vi går tillbaka till husköpet, så när jag sätter mitt sigill där så får jag också ge en första delbetalning. För att affären ska räknas så får jag ge en viss summa först. Och det är för att jag inte ska bara gå ifrån köpet sen, för då tappar jag ju handpenningen. Utan det är en första betalning, men som talar om att det kommer mera. Det här är en liten försmak av det som ska komma sen i full betalning längre fram. Sådan är den heliga ande i ditt och mitt liv. Du vet, när vi är vid de där speciella tillfällena, den heliga ande är ju alltid med oss, men så finns det de där tillfällena när vi får de där mötena på djupet i våra hjärtan. Det finns några sådana vi kan säkert räkna upp i livet som har varit, som har betytt särskilt mycket. Då den heliga ande har fått verkligen fria tyglar och har kommit väldigt nära. Då förstår vi att det här är en försmak av himmelen. Jesus säger Guds rike är nu här. Men han säger också att det ska komma i sin fullhet när Messias kommer tillbaka och intar sin tron. Men redan här och nu är Guds rike, och redan här och nu så kan du och jag få vandra i, känna och smaka som en försmak av himmelen. När vi går med den heliga anden, när vi får smaka de där tillfällena, så är det en försmak av det som ska komma. Detta är ju inte vårt hemland. Vi är födda i Sverige. Kanske vi är födda någon annanstans, men vi kan ändå ha Sverige som ett hemland, men vårt riktiga hemland, det är där hemma hos Jesus. Då är vi hemma på riktigt. Då ska vi få smaka i fullhet det som vi ibland kan få ana av fragment, när den heliga ande får beröra oss, när den heliga ande får komma starkt i gudstjänsterna. Det är himmelskt. Så vi har ett arv som väntar oss när vi kommer hem. Så hur sammanfattar vi nu det här? Ja, det kan vara svårt att kanske få med alla, kanske att du har skrivit ner något, eller att du kan lyssna i efterhand om du vill det. Men den heliga ande, det är Guds kraft och närvaro i ditt och mitt liv. Det som vi har talat idag, därför att vi bättre ska kunna lära känna honom. Att vi ska få se fler sidor av honom. Han har många fler sidor. Jag har inte lärt känna alla sidor. Jag är fortfarande nyfiken och upptäcker nya dimensioner, nya smaker av den heliga ande. Men vi kan bli bättre och bättre på att också känna igen när han talar och att kunna samarbeta med honom i det dagliga livet. Att vi också kan förstå honom. Det är inte bara att jag är här om du vill möta med mig, utan att faktiskt ha ett hjärta som är vänt till Gud. Gud, jag vill förstå dig. Jag vill förstå hur du tänker, helige ande. Lär mig. Låt mig se fler sidor av dig. Du vill att jag ska tänka på det som ska komma. Du vill att jag också ska vara där. Du vill att jag ska ha liv. Liv i överflöd. Du vill leda mig. Du vill rena mig. Du vill helga mig så att jag får vara den där rena bruden när du kommer tillbaka. Du vill lära mig att det är inte jag som bestämmer, det är du. Men jag kan hissa seglet och använda vinden när den blåser. Jag kan samarbeta med flödet. Det finns många olika saker. Men jag vill förstå dig mer. Öppna fler dimensioner, helige ande, i min relation till dig. För att kunna vinna den värld som har gått vilse, som har gått bort ifrån dig, men som ditt hjärta bultar för. Men att vi bättre kan förstå honom, kunna samarbeta med honom och att kunna ge uttryck för honom. Att han får verka genom dig och mig. Han har egentligen ingen annan plan. Det är det han vill. Han valde enkla fiskare när han skulle välja ut de 12 som verkligen skulle bära det här. Så väljer han ut ett gäng fiskare och lite annat folk som han hittade. Vanliga människor som du och jag, fyllda med helig ande. Och de gick ut och Herren bekräftade ordet genom de under och tecken som åtföljde ordet. Tack Herre, helige ande, ljuvlige helige ande. Kom, påminn oss om ditt ord. Påminn oss vem du är. Med en ny hunger. Med öppnade ögon. Att det finns så mycket mer. Och att det är för var och en. För var och en. Ingen bortglömd, ingen utelämnad. Den som tror på mig, säger Jesus. Den som tror på mig